Det var fantastiskt att sitta och lytta till dere och både texterna, engagemanget, atmosfären, allt var så gripande att det här blir ju som jag har lärt mig att han säger i Norge, hoppet är Virkola. Och dagens preken, det blir ändå mer att hoppet är Virkola. För att någon kommer nog att uppleva att det som jag kommer att snacka om idag, det var liksom inte det de så forsar som en preken. Och det är ju normalt att det är ju alltid någon som sovner i löpet av en söndagspreken. Jag har översikt. Så jag har full förståelse för att det sker. Och jag förväntar att det kommer att ske idag. Och samtidigt så vet jag att någon som kommer att tänka, intressant. Och så är det någon som kommer att tänka att det var akkurat det som jag tänkte. Och så är det ju alltid. Men det blir lite annorledes tematik idag. Och likväl så har jag bedd och jag ber om att Gud ska ge dig något som du kan få med dig. Och visst du skulle synas att härlighet idag var han pastorn skicklig ute och cykla. Det var som att sitta på en föreläsning ett sted på ett mosegrodd universitet. Så ta med dig det som var budskapet i de här sångerna. Om namnet Jesus som bleknar aldrig. Om vem Gud är. Ta det med dig in i din situation där som du är. Att Gud är inte en uppdiktad figur för att någon ska ha liksom lite hjälp till att klara och karra sig genom livet. Gud är verklig och han är allt som docker sang om här. Det är en verklighet. Det är en sannhet. Guds ord står fast. Och allt det som han presenterar sig som, det är han. Men vi ska alltså idag till hjälpemiddelcentralen för docker som känner att ja, där kan vi ha en plats. Och vi startar med att läsa. Nu har jag glömt min tröcka. Vi startar med att läsa från Romarbrevet 15, vers 4 där det står. För allt det som för blev skrevet till vår lärdom. För att vi ska ha hopp vid den tålmodighet och den tröst som skrifterna ger. Och det här bibelverset det spiller ju tillbaka på all den lärdomen som Gud har gett både genom den skrevne visdomen som finns i det gamla testamentet men också den erfaringen från livet med Gud som vi kan läsa från att läsa historien om Israels folk. För det var det som de hade då när Paulus skrev det här. Men för oss som lever idag då, så kan vi också hämta visdom och lärdom från de som har följt Jesus sedan han vandrade på jorden. Och Johannes han skriver i första Johannes brev 1:3. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi dere. För att också dere ska ha samfund med oss. Och vårt samfund är med fadern och hans son Jesus Kristus. Det som vi har sett och det som vi har hört. Apostlerna, disciplerna, de hade förstehandskännskap till Jesus. Vår tro är inte baserat på någon uppdiktad äventyr, men på folk som levde med Jesus och kunde fortälla detta skedde. Människor som var villiga till att ge sina liv för denna sannheten, det som de hade upplevt, det som de hade sett, det som de hade hört och som de inte kunde benekta att hade skett. De hade varit där. De hade tagit på det. De hade upplevt det, sett det med egna ögon. Och slik så fortsätter då den här vidare förmedlingen av människets erfaringar med Gud från generation till generation. Det finns ett uttryck som säger att man må inte kasta ut barnet med badevannet. Och det här uttrycket det uppstod visst nog i Tyskland på 1600-talet. Men det betyder som du vet att förhasta beslutningar, det kan någon gång föra till katastrofala konsekvenser. Där man i ivern ett etter og fjerner det dårlige. I farta så fjerner den også det gode. Om du leser kirkehistorien, så ser du at her har det også vært tilfeller der man har kastet ut barnet med badevannet. For eksempel under reformasjonen, der Martin Luther da tok tak i så mye bra, som blant annet at vi er frelst av nåde alene gjennom å tro på det Jesus har gjort, i motsetning til den lære som en periode hadde vært da i den katolske kirken, at du gjennom å betale til presterskapet og kirken så kunne du kjøpe deg en plass i himmelen. Og det var jo en meget viktig sannhet som Luther løftet fram på en plass der en vranglære hadde fått det der fotfeste. Men det i sin tur betydde jo ikke at alt i den katolske kirken hadde vært galt, eller at all lære og praksis var vranglære. Så i iveren etter å rydde opp da, så gikk man dessverre alt for fort fram på noen områder. Og det kan vi se nå i ettertid. Et av reformasjonens trekk var jo blant annet da at å stenge alle kloster der det fanns både hellige menn og kvinner og, som levde med Gud og som hadde masse jordisk og åndelig visdom. Helgenbilder, arkiver og bøker ble ødelagt. Og jeg vet ikke om du vet, men at i Norge så ble det i 1624 så ble det innført dødsstraff for katolske munker. For oss som lever i dag så er det jo helt ubegripelig at noe sånt kunne skje. Hvor i alle dager fikk de støtte i Bibelen for slike handlinger? For det finnes jo ikke. Og ved siden av reformasjonen så oppstod også de som kaltes anabaptisterne, våre foreløpere her da. De sto for den troendes dåp, det vil si dåp basert på tro og bekjennelse. Men de i sin tur, de ble forfulgt av både katolikker, lutheranere og kalvinister. Og i 1526 så vedtok blant annet byrådet i Zürich at det skulle være dødsstraff for det som de kalte voksendåp. Og året etterpå så ble den første baptisten drept for sitt dåpsyn. Han hette Felix Manns, og han ble henrettet i Zürich på den måten som han syntes var passende for slike som holdt på sånn, gjennom drukning. I 1529 så vedtok også riksdagen i Speyer at de som praktiserte den troendes dåp, de skulle straffes med døden i hele det tyske riket. Og en av døperbevegelsens fremste ledere som heter Balthasar Hubmaier, han ble brent i Wien. Så kirkehistorien, det kan være grusomt brutal lesing. Når man har ønsket å ta tak i noe som man ikke har vært enig i, så har iblant både den fornyende parten og den parten som har blitt kritisert tatt til helt uforståelige metoder for å forsvare sitt ståsted. Og på grunn av det så har man tatt forhastede beslutninger med katastrofale konsekvenser. Ønsket om å ha en rett lære og bevare det, det har jo vært godt. For man har tenkt at man vil forsvare Guds ord. Men tanken om at man er den eneste som har svaret på alt, det har virkelig gjort at en har mistet gangsynet. Så, reformasjonen forkastet mye av den symbolikkbruk som var vanlig med ikoner og bilder i den katolske kirken. Og de fleste lutherske kirker, de nøyde seg med altertavler og glassmalerier med bibelske motiver, fordi en ønsket at ikke noe annet menneskelig skulle få en opphøyet plass, og bare Guds ord skulle være det som han knyttet seg til og holdt fast ved. Og det var jo en fin og riktig tanke, men som også fikk konsekvenser. For opp igjennom historien så har troende i ulike leire brukt ulike hjelpemidler for å holde troen levende, for å inspirere seg selv til å helhjertet følge Jesus, for å minne seg på om hva Guds ord har sagt, og også å finne hjelp og trøst når livet er så tungt at ord ikke strekker til, eller man ikke orker å be, eller orker å lese i Bibelen når livet trenger noe mer enn ord. Og i frikirkeligheten, der har vi gått enda lenger enn reformasjonen ved Luther. Vi har omtrent kastet ut alt av symboler. Heldigvis var det de som bygde kirka her da 1980 fornuftig nok i hvert fall spare et nydelig glassmaleri som nå viser korset og duen. Så det er jo greit at det, og bra at det er noe. Men det er jammen ikke så vanlig om du vandrer litt rundt i frikirke. Og derfor så vil jeg i dag, nå har du hørt en lang historieleksjon og mye kjedelig, men for deg som fortsatt er våken, så ønsker jeg i dag å slå et slag for hjelpemiddelsentralen. For disse har ingenting med våres frelse å gjøre. De har ingenting med våres forhold til Gud å gjøre, for det er basert og bygd på kun hva Jesus har gjort for oss. Og det er ikke noe magisk i disse hjelpemidlene, men de kan tjene som en støtte og hjelp mens vi vandrer her på jorden. For noen søndager tilbake så snakket vi her om at Gud har gjort opp for våres fortid, og han er til stede i våres nåtid for å gi oss en fremtid. Og vi hadde besøk av Atle Eidem her som snakket om å ikke være bekymret, men kaste alle sine bekymringer på Gud. Og i den tiden som vi lever i nå, og situasjonen som er rundt omkring i verden, så kan en iblant føle, oppleve, ja, kanskje ikke ordene strekker til. Jeg skulle ønske at jeg hadde noe håndgripelig. Og derfor kommer vi å være innom hjelpemiddelsentralen i dag, og siden det er en enkel søndag, så blir det bare et lite utvalg av en verktøykasse der det finnes mye å hente av. Kanskje du tenker, ja, det her var gammelt nytt. Ja, det er greit. Kanskje du kjenner, og det var en ny tanke. Ja, prøv det. I hvert fall håper jeg at noen av de her tingene kan være med og gi deg en liten tanke om at det finnes uttrykk, språk, ting som kan være med og hjelpe oss i vår vandring her på jorden. Det første jeg vil si noe om er korstegnet. Mennesker som korser seg fra pannen til brystet, fra skulder til skulder, det har vi ofte sett, i hvert fall på TV. I hvert fall vi som ser på fotball. Vi merker at det er en del fotballspillere som bruker det ganske så ofte. Det er kanskje ikke så vanlig her i nord. Men for mange er det å korse seg likevel et tegn på en bønn om hjelp i den gitte situasjonen. Et rop til Jesus om at han vil være til stede i den oppgaven de står innenfor. En bønn uten ord, men en bønn som Gud forstår. Man er ikke alltid nødt til å si noe. Andre igjen, de korser seg da de går inn i et Guds hus, av respekt for det som lokalet står for, og også en påminnelse om at det er bare på grunn av Kristi kors, på grunn av det som han har gjort, som jeg kan nærme meg Gud, uten å være redd. Korset, det vitner om at jeg og du, vi kan ha frimodighet innenfor Gud, også når vi har snublet, også når vi har falt, så gjelder fortsatt det som Jesus gjorde for oss. Og det kan en trenge å minne seg på om flere ganger om dagen. Så når en da korser seg med andakt, så er det en bønn man kan gjøre mange ganger om dagen for å minne seg om at nåden, den holder fortsatt for meg. Gud viste sin kjærlighet gjennom at Jesus døde for meg. Og nå minner jeg meg selv på om at det her, det gjelder også for meg. Det andre jeg vil si noe om er det som kalles Jesusbønne. Og den er også sterkt utbredt i store deler av verden. Og med Jesusbønnen så menes ulike deler av dette at Herre Jesus Kristus, Guds sønn, miskunn deg over meg, en synder. Og noen ber bare, Herre Jesus Kristus, miskunn deg over meg. Og den bruker mange både som en start på dagen, i løpet av dagens utfordringer, og også når de skal legge seg om kvelden. Og mange bruker den også til å roe sine tanker og feste sitt blikk på Jesus, ofte gjennom å følge rytmen av pusten, og kanskje gjøre det i många minuter. Många gånger efter varandra. Någon brukar det som att på inpust så ser man ofta Herre Jesus Kristus. Och på utpust misskunde över mig. Och så blir det en rytme, en bön som på en måte roar både tankar och också kroppen. Och själv har jag haft stor välsignelse av att be på denna måten. Det tredje jag vill se något om är ikoner. Besöker du en ortodox eller katolsk kyrka så finner du bilder, malerier av män och kvinnor som med sina liv har levt helhjärta och trovärdiga liv i sin efterföljelse av Jesus. Och i vår mangel på kunskap om det här så har vi dessvärre icke alltid i frikyrkeligheten förstått oss på de som knäler och kysser dessa bilderna. Och vi har ofta varit raske med att säga att de tillber människor istället för Gud. Men dessa ikonerna i den traditionen är ment till att vara en inspiration för dig och mig i våres vandring. Genom att lära om demmes exempel på hur de följde Jesus, hur de hållt ut i vanskligheter, hur de trofast valde att gå med Gud, själv om det var motstånd, så vittnar det om ett liv med Gud som kan inspirera oss till efterföljelse. Gud alene är helig och den eneste som sam ska tillbes. Men genom att huska på demmes exempel så kan det vara med och motivera oss. Så om du har ett bild av Egil Svartdal eller Billy Graham eller någon annan i vinduskarmen där hemma och tänker att det motiverar mig till att följa Jesus, så låt det nu stå där. Det fjärde jag vill se något om är det som jag kallar bedekranser och gripekors. En bedekrans, det är ett pärlekedje eller liknande som brukas som ett sånt här hukommelsesverktyg för bön. Och i den romersk-katolska kyrkan så brukas ofta det som kallas en rosenkrans. Och det är en bönnestol med 59 kulor av träglas eller ett mer kostbart material samt ett kors. Och rosenkransens pärlor, den har då bestämda bönner. Och när man ber så mediterar man över Jesu liv. Och det ska då också vara med och hjälpa en att fokusera riktigt och ta goda valg. Och ofta brukas också den Jesusbönnen här. I den ortodoxa kyrkan så benyttes en bedesnor eller komboschini som är en snor med 33 eller 50 eller 100 knuter. Och vore ofta också då är flätta ett kors. Och för oss här i Norden så är kanske Kristuskransen mest känt. Och det var den svenska biskopen Martin Lönnebo som utvecklade Kristuskransen med 18 pärlor. Med olika namn eller teman som täcker hela livet. Och jag vet inte om det är för att vi är lite sån mer trege här norr eller har vanskligt att det var lite färre pärlor i våres krans här uppe. Men norr det är dagar där man inte orkar och uttrycka sig med ord. Där det inte är möjligt att bruka ord. Eller man rätt och slett inte finner ord. Då kan det vara en välsignelse att hålla för exempel i Kristuskransen. En av de röda pärlorna som vittnar om att Gud älskar oss med en evig kärlighet. Det blir på den måten en måte att meditera över Guds kärlighet samtidigt som det är en bön till Gud om att få erfara det i sitt liv. Allt i stillhet. Och de här bedekransarna, det har någon runt armen, andra har det i lomma. Ett hjälpemedel i bön. Och ett hjälpemedel att hålla blicket fästa på Gud. Ett gripekors, det har jag med mig här idag. Ett träkors som är format så att det passar akkurat i handen eller den kan ha det med i lomma. En påminnelse om vad Jesus har gjort för dig. Hur djupt han älskar dig och minner dig på och måste ta upp ditt kors och leva helhjärta för Gud. Och i stunder av nöd så skapar det här, akkurat som bedekransarna, en stille bön till Gud, som Gud hör, som Gud förstår vad som ligger bak. Fälles för alla de här är att det är något handgripligt. Något som vi kan ta på. Och något som faktiskt kan hjälpa oss och inte glömma Gud i vardagens travelhet. Det femte jag vill säga något om är skrevne bönner eller tidebönner. Skulle du ta en retreat i ett kloster så vill du kanske komma in i en rytme med faste bönnetider och faste skrevne bönner, så kallade tidebönner, som bes i olika tider på dygnet. Och det finns också sådana böcker med tidebönner för den som önskar att göra bruk av det hemma i sitt eget liv. Och ellers, vid sidan av det, så finns det ett stort utvalg av skrevne bönner för olika situationer i livet där man har hämtat inspiration från Bibeln gällande olika teman och ting man kan möta i livet. Bönner skrevet för oro, för bekymring, för frykt, för känslan av att ha misslyckats, än vad det måtte vara. Och det här, det har ju också varit totalt frånvarande i de flesta frikyrkor. Till och med den bönnen som Jesus lärde oss att be, Fader vår, har på många platser nästan helt försvunnit ut av frikyrkorna. För här ska vi vara så otroligt fria att det nästan är bara fria bönner som gäller. Men vi mister något där. Vi må inte glömma att i den första menighetstid, vid sidan av Fader vår, så var det bönner från salmernas bok som man bad. Bönner för olika situationer, färdigskrivna bönner. Och nu ser jag inte att det är fel på fria bönner där vi kan uttrycka akkurat det vi har på hjärtat. Icke det hela tatt. Så nu må inte folk tänka att nu menar Reddy att här kan vi inte be fria bönner, bäst att hålla stilt. Men jag tror att det är en styrke och också brukna skrevna bönner som är genomtänkte och formulerade och som kan både styrka troen och ge hopp och mot när du själv är i situationer där du kanske inte vet hursen du ska be, hursen du ska uttrycka det eller icke finner ord. Jag säger som Ole Brom, ja tack, bägge delar. Sista punkten, det är kroppen som instrument. Det har skett flera gånger när jag har suttit här på kontoret att jag har hört att det har gått i ytterdörra och när jag har rejst mig för att se vem det är, så har jag uppdagat att den som har kommit in, han har gått in här i kyrkesalen och så knäler han eller hon på ett eller annat sted här i salen vänt mot korset. Och knäle, det är också ett tecken på ärefrykt och på respekt. En bön med kroppen på samma måte som både foldade händer, lyfta händer kan betyda olika ting för oss när vi ber. Vi tränger icke att uttrycka oss med ord, men hela vår kropp är en bön inför Gud och han ser vad som ligger bak vår måte att uttrycka oss på. Ibland så överväldes du av Guds hellighet eller hans kärlighet, hans nåde, men vet inte helt hursen du ska se det. Då kan det och knäla ned, folla våra händer eller lyfta våra händer, vara med på olika måter och ge respons till Gud på förhåll till det som vi upplever där och då. Någon gånger har jag varit så sliten och utmattad att jag inte orkar att be. Jag klarar inte att bruka ord, men ligger i sänga bara med folla händer helt stille som en bön inför Gud i den nöd som man upplever. Det har dessvärre ibland varit en hållning bland oss frikyrkliga att alla de här exemplen vi har sett på idag, det är en typ av kryckor som man icke ska ha bruk för här. Det ska hålla med Guds ord. Det ska hålla med den fria bönnen. Ja, För någon är det sån. Men Gud är större än det som är för någon. Det är inte galt att uttrycka sin tro på mer handgripliga måter. Gud har skapat oss med hela spektret av det som det betyder att vara människa. Med ond, själ och kropp. Med födelse, med sanser och olika beröringspunkter för vår tro. Om det finns någon praktiska, konkreta ting som kan få dig och mig till att hålla oss till Guds ord och leva mer helhjärta för Jesus, så är det som ett helig hjälpmedel som blir som en vandringsstav för oss. För den som går långa turer, något att stötta sig på, något att vila sig på, något som fortsatt håller också när jag är gåen och utslitt. Så hela kyrkens historia med alla sina oförståeliga, alla märkliga ting är också full av inspirerande historier. Män och kvinnor som har vandrat med Gud som förebilder för oss. Och dessa folk har under sin vandring gjort bruk av olika heliga hjälpmedel som har fungerat som en stötte för troen. Som har hjälpt dem att hålla fokus för att en gång sörja för att den når det himmelska målet. Och det finns där fortsatt för oss idag. Icke som en tvång, men som en möjlighet. Slik att din vandring genom livet, kanske om så i bestämda perioder, kan ha hjälp av någon av dessa himmelska hjälpmedlen. Vad brukar du? Vad gör du som hjälper dig att hålla blicken fästa på Jesus i din vardag? Amen.